Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Bra, hör ni vad? Kan ni vara lite tysta där borta nu? Fan, jag är i gasen idag. Va? Jag borde ju vara bakfull. Ja. Nej. Jag har inte släppt mig ännu. Det kommer ni känna. Bakis fjärtarna brukar inte vara så jävla bra. Alltså. Nej, men vi kör igång med program 334 av Bajenpodden. Vi bara öser på här i nu när vi har legat och vilat upp oss. Det är jag, Johnny då. Niklas är här också.
Ja.
Hur känns det?
Trött, bakfull.
Ja,
som man ska vara den här tiden på en söndag.
Hur kan man lägga en match 12-30? Har de ingen respekt för oss som är ute och dricker?
Det är otroligt. Jävla. Det var nog ganska många som kom direkt från efterkakor.
Ja, det var ingen föröl. Ja. Men det var det faktiskt för min del. Så jag var uppe i...
Det beror på man räknar. Ofta.
Precis. Sen har vi gröna sidan vita upp, eller?
Ungefär så. Ja. Jävligt pepp att vara här. Skönt att äntligen få chansen komma in från bänken, ungefär som Görsen Koffi mot Sundsvall 18.
Ja.
Så att nu jävlar.
Du har ju varit i frysboxen, jag vet inte vad du gjorde sist.
Nej,
men det kan inte ha varit bra.
Nej, något var det, men jag vet att det inte var att jag glappade om körschemat, för något sånt skulle jag aldrig göra.
Nej, det hoppas jag verkligen. Nej, jag var ju jäkligt uppe.
Kände bitter. Det är min tur nu.
Ja, men idag måste du leverera också. För att annars blir det ju bänken igen. Du vet, det är lite som Leo Bengtsson.
Ja, fan. Du vet, nu känns det stressigt. Nu känns det jävligt stressigt här alltså. Jag tror jag alibi spelar.
Ja. Och så har vi Kristoff, osynliga handen.
Hej.
Hej, hur är läget?
Det är mycket bra.
Ja, är du också bakis?
Nej, inte alls. Jag kanske kan bli imorgon.
Du är renlevnadsmänniska, har jag hört.
Nej, inte helt och hållet.
Nej. Men vi ska snacka med dig i paus 2, men du får ju gärna vara med på surret ändå i övrigt. Sådär. Men då ska vi prata lite ekonomi. Och det är ju ett hett ämne i Hammarby. Många som gillar att prata ekonomi. Jag är inte en av dem, men jag har ju sett på Twitter att det är många som är ute och vevar högt och lågt. Så vi tar den pucken i paus, efter paus. Men vi ska snacka match. Vi kom ifrån en match med en halvlek som var 0-0. Och då var avgångskraven höga på Twitter. Men det var väl en ganska... Det kändes som att de var lite bakis också, eller?
Den här härliga gamla klyschan, en match med två halvlekar, aldrig varit mer sann.
Nej.
Klyschor blir ju klyschor för att de är sanna. Liksom. Ja. Men framförallt undrar jag, vad fan... Hur mycket hårtork fick de i paus och exakt vad sa Billborn till Aaron? Och kan han liksom bara sammanfatta det i någon självhjälpsbok så kommer den att rädda Hammarbys finanser för överskådlig tid framöver.
Okay.
Ja, han lärde ju Aaron avsluta på 15 minuter, uppenbarligen. Det gick ju inte i första halvlek.
Nej.
Men ja. Nej, jag tyckte ändå första halvlek var... Men, vi ska göra
jag tänkte på det,
då.
När hade vi en 0-0... halvlek överhuvudtaget i Bayern. Jag kan inte komma på en match i 2019 när vi hade 0-0 i en match. Det måste vara på försäsongen, va?
Jo, men Göteborg borta, va? Slutade väl 0-0 till slut?
Ja, jag slutade också. 0-0. Ja,
men så två halvlekar.
Östersund borta hade vi väl 0-0 i halvlek.
Ja. Men det är ju ett bra tag sedan vi hade en 0-0. Det brukar ju stå 3-0 efter 15 minuter typ.
Ja, på hemmaplan är det ju ofta.
Ja,
men hemma vet du fan, det måste vara, förlåt att jag rör upp smärtsamma minnen, men det måste vara Djurgården i kuppen förra året.
Ja. Jag kan inte komma på, vilka hade vi mer hemma?
nu
är det bra på.
Ja, nej. Gissa ganska tävling. Ointressant kanske.
Ja,
det var länge sedan.
Ja.
Kalm.
I alla fall, vi gick in med 0-0, det var väl ingen, tyckte inte det var så dåligt, men det såg ut som att de hade kontroll. Sen satt vi ju på bänken där och snacka, men hur länge ska man, mycket tid ska man ge Aaron egentligen? Och så kliver han ut och gör mål efter en minut, så helt plötsligt var han Ja, ja, okej. En minut behövde han.
Hur mycket mer tid ger vi honom? Vi säger 46 sekunder så får det lösa sig. Men alltså, det var inte bara han som sumpade målchanser i första. Ludvigsson har två.
Kacaniklic kör i någon.
Kacaniklic där när han, jag vet inte vad han gör. Han,
nej, jag vet inte.
Jag tror han tyckte så synd om Aron så han ville passa istället för att skjuta.
Typ. Det var ju varken en pass eller ett avslut. Mm. Det gick ju rakt på.
Ja, men Paulinho har den där nicken som, fan, jag hörde någon säga att men det var ju en bra nick. Nej, han ska få den på mål liksom.
Ja. Ja, men det var någon kollektiv kollaps i avsluten, första halvlek.
Jag tar väl en sån där då. Ja.
Kom ner med bira.
Jag tvingar i mig lite godsaker här. Ja, nej, men sen var det ju ganska bra fart, tycker jag, i andra halvlek där. Då var det lite tydligare.
Ja, men allting gick ju snabbare liksom. Mm. Det var, tycker jag, Sundsvall var jävligt bra på att tråka ut spelet i första. Så här, bara... Vi har full kontroll hela tiden, men det går så jävla sakta och de står där med, fan, de hade ju bara två man med i anfallen när de kontrade liksom. Det var, så att alla, ja, det var skittråkigt och ändå kom man till 5-6 glasklara lägen, ja. Och det är ju bra i sig liksom, men fan, något borde de ha satt liksom, om inte annat för pumpen ska vara tung längre.
Nej, Sundsvall var inte ute efter att bjuda till någonting framåt överhuvudtaget, alltså för sin egen del heller. Det var ju...
Men att vi inte fick mål i första halvlek, det var ju helt sjukt. Där, det var ju, visserligen vi missade mål, men även när vi hade målchanser så räddade ju målvakten.
Ja, det är någon fin räddning han gör där. Han gör väl ett par jävligt fina räddningar i andra också. Så.
Det var ju någon som låtsas av offside också. Det var Ludvigsson som hade avslut nära. Som låtsas av offside på videon innan. Det var ju, inte ens de gick in när det var avslut från en halv meter.
Nej, precis. Hade man åtminstone haft ett bortdömt mål att vara förbannad över så hade det varit helt annan sak.
Ja. Nej.
Då hade man kunnat ta ut på Strömbergsson istället.
Ja, men exakt. Ja, det var ju... Det är tur att det blev 4-0 liksom, så man slipper bry sig om domarinsatserna nu för tiden.
Ja, tycker. Man kan bry sig lite.
Ja.
Men ganska avslagen matchen då. Alltså, inte på läktaren sådär. Det var väl hyfsat sådär, men man känner ju, det är liksom, vi är klara för kvartsfinalen. Det gäller ju bara liksom att spela med en hemmamatch.
Ja, men det var väl känslan lite också att såhär, vild killgissning förstås, men att när de kommer ut så känner de liksom alla att vi fixar det här, vi spelar av det här, det kommer att bli några mål framåt bara vi gör.
Det var ju aldrig riktigt spännande.
Nej, men ingen gjorde mer än det de skulle heller. Utom Paulinho som liksom bara lever på individuella grejer och inte riktigt har kommit in i lagspelet än.
Nej, det känns som han behöver jobba lite med...
Lite vilse.
Mm. Ja, nej, men det är en välsvarvad pusselbit, men det känns inte som att den sitter på plats riktigt.
Nej,
typ.
Nej, precis.
Nej, får se. Ja. Nej, Bilbon har ju varit inne på det här att Paulinho kan spela överallt där fram. Men att i Häcken så var det ju främst att han utgick från vänster. Men jag börjar undra ifall den rollen i Häcken är väldigt annorlunda mot hur den rollen är i Hammarby. För det ser inte ut som att han tar sig till några speciellt farliga lägen överhuvudtaget. Nu, de här tre matcherna.
Den där rollen har ju liksom blivit i Bayern-ögon Tankovic-rollen också. Och de två är ju jävligt olika som spelare. Så att jag tror att det... Om vi utgår från att Tankovic drar i sommar så är ju å ena sidan är Paulinho den självklara ersättaren på den positionen, men samtidigt så ska Bayern anpassa spelet efter hans kvaliteter eller ska han anpassa sitt spel efter Bayern? Och jag menar, fan, vi går ändå ut och gör en halvkastmatch idag och gör fyra baljer, så det känns som att det är han som får anpassa sig i så fall. Och där är han inte riktigt än.
Ja, halvkast.
Ja, har du något att säga om matchen?
Det var en halvkast.
Ja, nej, jag tycker det var den första matchen i kuppen hittills där det var mer välorganiserat och mindre High Chaparral än de tidigare matcherna.
Mm. Det var inte så mycket felpass.
Nej, precis. Och även om tempot var lägre så kändes det mycket tryggare.
Ja, jag håller med. Det var, vi reagerar på det, har vi pratat om det, liksom, hur försäsongen har sett ut med Billboard. Det har ju varit mycket så här, liksom, ingenting sitter. Det liksom, och sen helt plötsligt blir det tävlingsmatch och då helt plötsligt så kommer resultaten. I och för sig tappar vi lite i början förra året, men även förr då hade man ju varit, vet, när man var i superettan eller något sånt där, då liksom hade man torskat för sig, ja, då var det kört. Liksom. Men nu är man ganska trygg med hur liksom den sportsliga ledningen fungerar.
Ja. Ja, men lite av botemedlet mot det där var väl liksom först 1-4 mot Frej där försäsongen 18 och sen 8 raka segrar. Det hjälpte liksom till. Och...
Mm. Man är ju inte orolig längre.
Man vet att det kan se ut på ett sätt en månad innan. Liksom. Mm.
Mm. För det har ju liksom tränare sagt i alla tider att vi bryr oss inte om resultat i den här träningsmatchen. Vi tränar på enskilda saker. Vi vill att det ska se bra ut. Men man trodde ju liksom aldrig på det innerst inne. Utan, det var liksom... Okej, ja, men det visst, det är en jävla träningsmatch, men vinden, får det att se vettigt ut, liksom. Ge oss hopp, ge oss tro, och sen... Nej, men just 18, liksom, med Frej-matchen, och sen radar man upp vinster när allvaret väl drar igång. Det, jag tror att då... Okej, ja, men fan, de kanske har en poäng ändå, liksom.
Ja.
Motvilligt. Ingen gillar ju att ändra sig nu för tiden. Det är liksom dagens samhällsklimat.
Vi ska suga i försäsongen, träningsmatcher, och sen är det väl...
Nej, men jag menar, om Aron gör 4 mål i kvarten så kommer någon jävel fortfarande att säga att ja, men han missade faktiskt 3 givna lägen i första mot Sundsvall.
Iman har väl fortfarande sina...
Ja.
Nej, men som fortfarande gnäller.
Alltså, det, är ju... där, det tar en jävla tid för sånt att försvinna.
Men har du full... om vi ska prata då, Aron, vi kan väl göra det.
Jag
har väl inte fullt förtroende för honom. Det har jag inte. Mm. Alltså, jag känner inte att det är... Jag hoppas ju, men jag har inte fullt förtroende för honom. För det känns... Alltså, det jag kollar de här målchanserna som dök upp. Han ska vara där. Mm. Och han är inte där.
Eller han är där nu, men han bommar.
Han är där, och det är... man missar.
Ja. 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 Men det var flera lägen, du vet, passen kommer snyggt in. Där ska han vara. Då hade, varit liksom, då hade han satt den. Då hade jag satt den, om jag hade varit där. Men det känns inte riktigt som man... Jag tror att det är en mental grej. Han har haft så mycket skador, han vågar inte lita på sin kropp 100%. Och där tror jag han blir hämmad lite grann. Men kommer han över den spärren och att det börjar trilla in och liksom han tar de här löpningarna, då tror jag på honom. Men just nu, jag skulle säga alltså att jag inte är fullt förtroende för honom.
Nej, alltså fan, ingen kan veta om han någonsin kom tillbaka när han var som bäst och i Alkmaar när han gick till Werder Bremen. Mm. Samtidigt, alltså, om man tittar på vad han uträttar nu, då är han typ, han är en så här anfallare som gör 7-8 mål på en säsong. Liksom. Men får han den där sista pusselbiten på plats, då gör han 20. Liksom. Mm. Och jag menar, det är inte säkert att han får det. Men det är fan, jag tycker det är för tidigt att ge upp. Och jag tycker,
ja,
särskilt efter
jag inte ger upp, men...
3 mål i gruppspelet i kuppen. Och en, eller hade han inte en pass idag också? Eller var det en hockeyassist? Jag tänker på Bojanic.
Det var Jeppe som spelade fram Bojanic. Okay.
Men det är klart. Det som man känner sig trygg med, det är ju liksom den andra trion. Kacaniklic, Tankovic, Bojanic. Alltså, du har ju offensiv. Det är ju det. Mm. Så liksom, det gör ju ingenting. Men jag har ju inte 100% förtroende för honom.
Men ännu. Vi har inga alternativ riktigt.
Nej,
ifall man skulle spela Paulinho där uppe. Men, alternativet Ludvigsson.
Och börja drömma om en alternativ spets är ju lite korkat just nu, eftersom vi gör liksom mål. Det är ju inte målen som vi är oroliga för. Det är ju liksom bakåt. Det har ju varit snack om länge liksom, och liksom målvaktssituationen, och det är ju där fokuset ligger hos Bayer. Att vi gör mål framåt, det är ju liksom ingen som är orolig för.
Men vi har 11-1 på 3 cupmatcher liksom.
Ja.
Det är ändå rätt okej.
Åh, jävlar, nu slåss de.
Nej, men jag tror du var inne på någonting, just det här att han inte känns helt mentalt inne i det, att han liksom offrar sig. För man är ju van vid Djurdjic som var inne där och var en helt annan typ
i straffområdet, så han slängde sig på allt liksom och skulle dit. Men jag, bästa botemedlet mot det där är väl egentligen att spela. Och märka att han blir inte skadad av smälla liksom,
och,
utan...
och då är det ganska tacksamt att ha tre andra spelare som vi vet levererar mål och poäng, så att han får den tid han behöver kanske.
Då kan man liksom kosta på sig att faktiskt vårda, eller ge, för att tala ekonomispråk då, ge bästa möjliga förutsättningar för avkastning på investeringen.
Men det var ju första målet var ju as. Det var ju så här Billborn mål, vilket var glädjande att se.
Den bollen av Katanikic är magisk.
Det är kul att se. Man är ju så jävla bortskämd alltså, med alla de här målen som har varit under förra säsongen. Så tänker man så här, ska de levla upp då, som man säger i gamingvärlden, så undrar man ju liksom hur kommer det se ut i år?
Tvåan är ju sjukt vacker, just förspelet alltså, fram till Bojanic, där väggspelet i straffområdet. Och det var sån här en grej jag tänkte på efter Varbergsmatchen, att ingen av de där fem baljerna kommer ju någonsin att vara med i en lista på snyggaste målet 2020.
Nej. Vi var väl inne på det efter förra säsongen också, att inget mål var ju något så här, det här är det snyggaste jag sett. 2019.
Men om man tittar på liksom spelet fram, alltså det är någon som petar in bollen vid mållinjen i fyra av fem mål. Ett av dem är en målvaktstavla liksom. Men det är ändå liksom spelet fram till det, att man sätter en spelare i en situation där han bara behöver stå vid mållinjen och peta in bolljäveln. Och allt det som har föregått liksom, det är ju fan, det är det som är det vackra. Inte det här chansskottet som David Sumter skulle bli skitförbannad på, för att, men han hade bara 1,2% chans att sätta den därifrån. Och så det här råkade vara en och den här enda gången på 60, men det var inte smart.
Men det som jag tycker är fascinerande med Hammarbys lag, det är ju liksom att det ser så enkelt ut. Det ser ut som att latcha bara fotboll, men man vet ju att om man har besökt träningarna, man ser ju, det är det här de tränar på. Det är ju så inövade liksom, men det ser liksom så jävla enkelt ut, och liksom att de har bara kul ute på plan, vilket de har förmodligen, men det är ju inövade övningar, så att säga.
Ja, men det var så fint att se Bojanic ansikte när han satte dit tvåan liksom. Ja, men han såg så jävla glad ut. Dels för att det var ju precis ett sånt mål som de vill göra. De försöker göra de där spelkombinationerna ganska mycket.
Tala om att växa. Men det... Vi var ju nere på träningslägen nere i Turkiet. Bojanic, man såg inte honom i princip. Han bara sprang och gömde sig ungefär. Idag liksom han kommer ut på träningen, ut med armarna så här, du vet. Här är jag som bestämmer. Alltså hur han har vuxit som människa. Han är ju liksom, jag ska inte säga att han är kaptens ämne, men han tar för sig på ett helt annat sätt idag. Och jag tror att Bojanic kommer bli, även i år, bli ännu bättre.
Det var ganska
tydligt. Det är ju många som har kacklat lite att inte han har varit bra på försäsongen, men man ser ju alltså att idag kliver han ju verkligen fram.
Ja, jäklar. Ja. Men han var en av få som verkligen kände som att han hade någon fart i sig idag.
Nej, men han tar någon jävla sidledslöpning 15-20 meter och vinner boll där i mitten på andra. Med honom kändes det också som att liksom, det var helt jävla skillnad mellan första halvlek och andra halvlek. Han var lite så här, lite suddig i konturerna, eller vad fan man ska säga.
Han behövde ett mål.
Ja. Men
ibland är det så.
Men och apropå snygga passningar, vi måste snacka om Aimar.
Ja, fan vad bra va.
Det såg ju jävligt roligt ut.
Ja,
han såg ju ganska självklar ut i...
Ja, men precis. Alltså killen kommer in, är 17, jag tror inte han har liksom ett misstag på hela matchen. Alltså, eller på hela halvtimmen han lirade.
Nej.
Och ett par liksom riktigt, riktigt jävla fina... med risk för att Göteborgs humor så genomskärar det. Ja. Förlåt. Jag hittar ut själv.
Det är rött kort nästan.
Ja, nu är det bänken igen.
Eller gult.
Brandgult.
Gult. Ja, ska vi ta lite... Vilka tyckte du utmärkte sig då?
Jag. Aymars inhopp Det är ju liksom det som är spontant man kommer ta med sig härifrån. För det såg jäkligt kul ut.
Men vad tror du om
jag gillar ju Söderström. Var faktiskt en positiv...
Bästa spelaren på plan, skulle jag säga.
Ja, det kanske han var.
Skulle jag säga.
Ja.
Men det är ju så här att man... Det har nog med att göra att man vill det. Förstår vad jag menar? Bojanic gjorde en jättebra match, men man känner så här, fan vad kul för Tim att göra en bra match. Liksom. Ja. Och då automatiskt blir han en av de bästa där.
Men det var ju en jävligt bra match för honom också, för Sundsvall hotade ju ärligt talat inte särskilt mycket. Han hamnade inte i några krångliga en mot en situation, utan han fick göra det han är bra på. Han fixade väl 6-7 hörnor på egen hand liksom.
Ja.
Så här, och vi fick se det där Tim-rycket ett par gånger.
Det börjar komma mer och mer nu.
Ja.
Med tiden liksom.
Jag gillar ju det alltså. Så här, det defensiva, att stå på rätt ställe, att det är sånt man kan lära sig, men de där jävla spetsegenskaperna han har känns rätt väl anpassade för
han måste lära sig
hur Billborn vill spela. Ja.
Det är bara att han ska lära sig utnyttja dem till fullo liksom. För det är kanske hans största brist, att han är just, han har det här, han har snabbheten och storleken och liksom, men han använder det ganska... Men idag
såg det väldigt självklart ut. Och verkligen. Sen alltså det här och flagga för matchens liv. Där annan gammal hackkyckling, Dennis Widgren, fy fan, inte en grej fel idag.
Han är så jäkla fin.
Ja, alltså varje gång...
Jag hatar honom fortfarande. Jag måste ju liksom behålla någon slags karaktär. Ja. Liksom. Jag kan inte hålla på och ändra mig hela tiden. Liksom.
Ja.
Ja, nej, men sen gillar ju Billborn honom. Så jag måste ju ha, jag har ju hört att jag är så jävla Billborn-vänlig oftast.
Ja.
Och jag behöver ju ha någon så här grej som jag ska hata på.
Där det ska skava lite.
Ja, liksom. Så att jag liksom, han kommer hit och är förbannad och så man får ut lite. Ja. Nej, men okej. Men vem tyckte du tyckte Tim var bäst, eller?
Nej, alltså jag skulle fan nästan sätta Widgren där. Alltså det kändes som att det hände någonting. Det var många som var lite slöa, sega i första halvlek, men jag tyckte när han hade bollen liksom, då kom vi framåt. Liksom, då hände det grejer i positionsspelet, i anfallsspelet. Försvarsspelet kan man ju liksom inte bedöma i en sån här match, för det var så jävla lite försvarsspel.
Fällman får det jobbigt i år, känner jag.
Jag tyckte ändå Fällman var bra. Alltså,
han
vet...
Men han får det svårt ändå. Han kan ju inte peta Maggan eller Fänger.
Nej,
det går inte.
Det beror på, i vissa matcher tror jag ändå att han kan vara ett bra val. Om man tittar på, liksom, dels är han är ju nog fan bättre än Magyar och Fänger på defensiva fasta. Skulle jag säga. Han är inte Paulsen, men han är ändå bäst på huvudet.
Han är lite dåliga fötter bara.
Han har lite dåliga fötter, men det vet han ju om. Liksom. Och han har så jävla många bra passningsspelare bredvid sig i backlinjen, så han kan lägga över boll. Det är alltid någon av Fänger eller Widgren eller Söderström / Sandberg eller Bojanic som är fri.
Men han... på tal om Fällman, vilken härlig unga han har. Nej, men jag gillar ju liksom också hur man hammerbufferar spelare på det här sättet. Ja. Liksom att de liksom, liksom tar till sig liksom Hammarby, och nu är det liksom, de är hammarbyare. De har ju sett det liksom när de drar utomlands, de här proffsen, så är det ju fortfarande Hammarby de pratar om, även fast de spelar i Celta Vigo eller liksom whatever. Så är det ju fortfarande Hammarby.
Satt och följde matcher på
Somali
Cable, precis.
Ja. Ja, nej, det är fantastiskt. Hade du några så här som du tyckte stack ut?
Ja, jag säger nog Bojanic. Mm. Han är med och regisserar i stort sett varje anfall. Mm. Och det är han som styr tempot. Mm. Han kan stå...
Han är lite bortskämd med honom.
Ja.
Så man glömmer oftast bort och krädda honom.
Han slår långa, korta passningar. Jävligt bra bollar på djupet. Han stod en fantastisk boll ut på ett Widgren som kom i djupled. Så jag säger Bojanic.
Mm. Bra. Jag säger också Bojanic, tror jag. Jag hade sagt Tim, jag är glad för Tim. Mer, alltså jag tycker han var otroligt bra. Men han glänser. Jag skulle säga så här. Bojanic, Kacaniklic var fantastiska.
Kacaniklic har man ju så jävla höga förväntningar på.
Alltså, liksom. Ja, men han är ju grym på sin kant där. Alltså,
ja, det här, han har ju snittat över 2 poäng per match.
Det är, man glömmer bort det, men det är kul att Tim ändå liksom växlar upp och kan hålla den här. Och som Aymar Cher och så. Det finns många som man kan lyfta. Men tittar man hela matchen så är det ju ingen snack om att det var Bojanic som var alltså, han fantastisk.
Det var jävligt fint att han fick göra den där baljan, och det var en väldigt vacker balja också.
Ja,
men det var inte så Bojanic-likt mål.
Nej, det brukar vara andra
genombrottet andra liksom. Det är inte
kul
det
av året ändå på, eller Davor, som vi säger. Nu sa jag ju rätt.
Ja. Jag fortsätter kalla honom BJ Blazkowicz. Ja. Det blir
en bra räddning fick han göra. Kul att han får förnyat förtroende, att de liksom spelar varannan och liksom att han är med och
de har inte satt någon första målvakt där.
Nej, men
tacksam match för honom. Sen tror jag tror på sikt att dansken blir första målvakt,
ja,
men jag tycker
man värvar inte en sån spelare för att sitta på bänken.
Det är klart att Davor ska ha en ärlig chans liksom. Ja, ja. Jag tycker han gör vad han kan för att ta den. Liksom. Och
jag tycker att han efter vilande syndromet där Kalmar, när han gjorde den här karatesparken, så tycker jag att liksom han har spelat på sina styrkor. Han är bra, superbra på linjen, men han gör inte de här liksom avancerade sakerna. Han gör det han är bra på. Ja. Och så håller han sig där.
Och det är precis som Fällman, liksom, att veta sina begränsningar och lira utifrån dem. Och sen vet man liksom att hans reflexer är ju liksom...
Ja. Han gör ju mycket matchavgörande i slutet på säsongen. Kom ihåg Göteborg och Djurgårdsderbyt. Jag gjorde ju jättebra ifrån
sig. Nej, men han är inte en bra målvakt. Sen vill man ju... Alltså jag är ju sån att jag vill ha en farsa i mål. Liksom.
Men det är inte det här, det är väl ett Hammarby-syndrom efter alla felvärvningar med Shaban och
Shaban värvades ju i och för sig som en farsa.
Ja.
Och ja.
Ja, vi vart ju jättebra. Så här i efterhand.
Abusive father liksom.
Ja,
en farsa som kom hem full och spöade upp dig.
Ja,
typ.
Men nu möter vi, det lottas imorgon va? 21.15. 21.15. Är det några, vi blir väl av med de bästa va? Hur
det är väl Blåvitt som kan bli...
Men kan Blåvitt bli topp 4?
Jag vet inte om den fanns någon matematisk.
Jag tror inte Blåvitt kan bli topp 4.
Nej,
de kryssade igår, Blåvitt.
Ja, exakt. Men det är ju fler lag som kan sluta på 7 poäng. Jag vet inte.
Är det så?
Ja.
Men Malmö AFC står någonting. 0-0 med 20 minuter kvar. Så där är ju Malmö förbi på målskillnad.
Ja, precis.
Men
det var någonting som stängde av mobilen.
Häcken gick väl upp på 9.
Det stör den här.
Häcken går väl upp på 9 poäng.
Häcken eller Östersund beroende på...
Ja, Häcken leder med
2-0. Häcken leder?
Ja.
Okej. Okay. Ja, det är väl inte helt oväntat. Så Häcken går upp. Ja. Vi kan fan bli bästa gruppet det här. Om AFC håller Malmö.
Ja, eller vinner mot Malmö.
Då blir vi...
Men vi får i alla fall en hemmamatch oavsett vad som än händer.
Det får vi.
Sen det beror på vad vi får för motståndare. Men det vore väl kul att få någon... Av det sämre modellen.
Det är egentligen bara Malmö jag skulle vara orolig för.
Ja.
Annars så känns det... Ja, Häcken är väl...
Nej. Inte en drömmotståndare, men annars så är det ju bara...
Men,
vi kommer ju vara favoriter på hemmaplan mot vilka vi än skulle möta.
Men grabbar, förlåt att jag regnar på paraden här, men vi vet ju alla hur det kommer att bli. Gnaget kommer att krångla sig förbi mot Kalmar.
Men
1-0. Vänta.
Vänta, Djurgården då? Hur?
Djurgården är ute.
Jaha!
Hörde jag någon säga.
Men, det var en chock!
Ja, nej, men vi kommer givetvis att få Gnaget i kvartsfinal. Hemmaderby.
Varma kalla bollar.
Ja, sen kommer regeringen att skicka ut något jävla direktiv om att alla matcher ska spelas med tomma läktare på grund av coronavirus. Och vi kommer att hamna i världens mest absurda jävla situation. Ni vet lika väl som jag att det är så här det kommer att bli. Kom igen, grabbar.
Ja. Nej, det är, du är foliehatten. Du glömde foliehatten.
Vi ska signera den domedagsprofetia nu.
Jag bara säger, Danmark kommer att lira alla matcher utan publik två omgångar framåt.
Det där kommer bli intressant. Köper man biljetten då, eller?
Det är klart man gör.
Ja. Men hur många gör det, tror du?
Ja, hade det varit hemma derby för Gnaget så hade det inte varit många. Liksom.
Nej. Men
vi är mer härdare än så. Det är bara, vi måste fatta att det här är det sjukaste som potentiellt skulle kunna hända. Det sjukaste scenariot. Och det sjukaste scenariot är alltid vad som händer när det är Bayern.
Att lugna mig ner
och sjuka scenariot. Vad fan gör de i köket?
Ja, jag vet inte. Det är de här söndagsjobbarna. Ja, direkt från gatan. Du, men det vore inte kul med att sluta AIK.
Vi har ju bra minnen från cupderbyn mot dem på senaste tid.
Jag känner så också att det kan bli liksom en tändning också. För att jag kan ju inte påstå att det var liksom elektriskt på läktarna idag. Liksom, men i ett AIK-derby så blir det ju det.
Nej, så här på förhand kan man ju vara lite kaxig, för de har ju sett bedrövliga ut faktiskt. Men man vet ju att om vi skulle få dem så står man ju där med bruna brallor liksom.
Men bruna kallingar.
Ja, exakt.
Men, fan, vi har haft typ inte. Tre borta derbyn i kvartsfinal de senaste 5 åren, så att visst fan är det vår tur. Mm.
Nej, men vi snackade lite med spelarna när vi var nere i Portugal, förlåt. Jag måste bara nämna det hela tiden. Men de är jävligt peppade på att vinna en titel. Och det är den enklaste titeln att ta är ju kuppen. Även om liksom även fast liksom Hammarby har seglat upp lite som favoriter och tar hem SM-guldet, så är det ju ändå lättare att vinna kuppen. För det är ju liksom, nu är det kvartsfinal, semifinal, final. Alltså det är ju 3 matcher bort. Vinner vi dem så har vi vunnit en titel. Jag tror att vi behöver det också. Alltså som supportrar, föreningen, spelarna, att de känner att de liksom får en pokal. Även om liksom, det är ju inte därför vi gillar Hammarby. Ska vi inte säga. Men
om det hade varit,
jag tror att det kan liksom bli en boost för föreningen att få vinna.
Men hur värderar vi här vid bordet det då? Liksom, säg att vi vinner kuppen och sen blir vi 4.
Ja.
Är det okej? Okay? Har vi gjort en bra säsong då?
Det är ju bättre än att inte vinna kuppen och komma 4.
Förvisso.
Ja. Lite så.
Det är dilemma som jag får ta då, känner jag.
Ja, alltså, man har ju glömt bort kuppen när man väl kommer 4 dock. Ja.
Vi vinner kuppen först och sen reder vi ut resten. Liksom.
Ja, kuppen avgörs ju liksom i april.
Jag tror inte det är någon motsatsförhållande. Mm. Det är lite som att ha 2 tankar samtidigt. Eller inte i alla fall.
Nej. 2 tankar samtidigt som är problemet.
Ja, i Sverige, ja. Ja, så är det. Du, vi tar en liten paus och så återkommer vi. Ska vi snacka lite ekonomi, äntligen.
Yeah.
Yes. Då är vi tillbaka. Ja. Kul, nu ska vi snacka ekonomi. Woo! Jublar alla. Nej, men jag är ju en av dem som inte tycker att ekonomi är så roligt. Men det har ju blivit en större fråga, eller hur? Än vad det var för några år sedan när du började.
Jo, men det har det blivit överallt, skulle jag säga.
Ja. Det är bara jag som inte har hängt med tiden.
Ja, nej. Det finns flera som inte tycker det är så jävla roligt. Mm. Det kan jag lova dig. Mm.
Men det har ökat. Du sa det här är ju hög. För dig just nu så är det ju många som efterfrågar dig.
Ja.
Jag vet att du. Jag har inte sett. Ja, men lyft på bordet. Ja. Skitsamma, men det är ju hög konjunktur för dig just nu.
Ja, det är mina 15 minuter nu.
Ja, precis. Men du blir ju inpingad, jag ser ju det. Så här, osynliga handen, osynliga handen. Ja. Vad tycker du? Du har blivit som en så här orakel ute på... Det är många som slåss där ute ändå. Ja. Det är många som pratar ekonomi, men du är det liksom facit där ute.
Ja, ändå har jag försökt hålla ganska låg profil sista åren.
Ja.
Mycket lägre än tidigare.
Ja.
Men de drar mig tillbaka igen.
Ja.
Every time I think I'm out.
Exakt så.
Men det är ju många som efterfrågar din syn på, ja, på det hela. Och det är väl glädjande liksom, ja, det är att få det, ja, sådär. Men om man tittar då på årsrapporten som Hammarby släppte nu. Finns det någonting där som du tycker sticker ut? Eller var det förväntat? Eller?
Ja, det var lite sämre än förväntat skulle jag säga.
Okay.
Framförallt aktiebolagets resultat. Mm. 5 miljoner vinst. Mm. På medlemsmötet var det i slutet på september, så guidade ju klubben att man skulle leverera en vinst på 20 miljoner. Mm. Nu blev det 5. Mm. Så att man har gjort saker mellan slutet på september och sista december då.
Okej. Okay. Är det bra att göra vinst resultatmässigt, ja, eller är det dåligt?
Ja, det beror på vad man har för syfte. Mm. Hammarby Fotboll ABs mål har ju varit att nå 30 miljoner i eget kapital, mm, under flera år nu. Mm. Och man låg på 15 miljoner inför året. Mm. Och med de 20 miljonerna hade man ju kommit upp i den summan. Mm. Och det finns ju inget egen syfte att bygga ett eget kapital. Man vinner inga titlar med eget kapital.
Nej.
Men det är ändå en... man minimerar den finansiella risken med att bygga, mm, en större grund, mm, att stå på.
Vad är det som har, du sa 20 miljoner, ja, men vad är det som har orsakat då? Är det, vad är det som gör att vi bara gör 5 miljoner? Även fast det är ju positiva siffror, ja, så är det ju ändå...
Var det för arbete var prognos på 20?
Ja, det var det.
Okay. Ja.
Det, ja, var det.
Det är stor skillnad.
Ja, det är det. Och jag skulle tro att en... betydande del är ju förlängarna med Mats Fenger. Nu förlängde ju Bojanic efter årsskiftet, men jag undrar om den kom med 2019 kanske.
Okay.
Det vet jag inte.
Nej.
Man kan lägga sånt i förtid även om...
Nej, jag vet inte vad som styr det. De kanske kommer överens muntligt innan årsskiftet, ja, och då går man kanske på det istället.
Men, hur... reservation av belopp liksom?
Ja. Den fördel att minska vinsten på det sättet är ju att man betalar mindre i skatt under 2019.
Ja, det var lite det jag ville komma, ja, till när jag pratade om vinst. Ja. Alltså att det kan finnas att de bakar in för att liksom slippa betala så mycket skatt. Ja. Kan det vara en orsak?
Det kan vara en orsak, men, ja, det är ändå skillnad mellan 5-20 miljoner.
Ja, det är 15 miljoner någonstans. Som har,
det förklarar sig inte av skatteplanering, ja, kan jag tycka. Men den största anledningen är att man har ju frångått på vissa principer. Jag lyssnade på Henrik Kindlund i En gårde vågar-podden.
Ja,
antagonistpodden. Och det pratade de om hur man arbetade med spelarförsäljningar. Och då Hammarby budgeterar en viss summa i spelarförsäljningar varje år. Mm. Vilket jag tycker är bra eftersom, mm, en toppklubb säljer spelare. Mm. Varje år i stort sett. Mm. Någon spelare i försäljning blir det.
Vi gjorde inte det i Superettan kanske.
Nej, det är ingen som vill ha någon spelare. Har det visat sig.
Ja.
Men när man väl nådde budget, mm, så delade allt över det som man gjorde resten av året, så skulle det delas mellan sporten och mellan det egna kapitalet då, 50-50 ungefär. Det var tumregeln man hade. Och om man då räknar på de siffror vi vet om, det var att man hade budgeterat på ungefär 20 miljoner lite drygt i spelarförsäljningar, för de gjorde man väldigt tidigt på året. Netto Borges och Björn Paulsen. Så sålde man för ytterligare 30 miljoner till.
Fick vi inte in pengar för Aidob också?
Ja, det är möjligt att man fick. Mm. Så att 50% av 30 miljoner är 15 plus. Mm. Och har man en nollbudget när man för 2019, så ska man ju leverera då 15 miljoner plus om givet Odilon-försäljningen, de där 30 extra miljonerna. Mm. Så att man har ju frångått från den principen. Och det finns säkert motiv bakom det. Man fick möjlighet att förlänga kontrakt med vissa nyckelspelare. Mm. Och det måste ju ändå ses den investeringen som en bättre investering, kanske värva spelare externt. Även om det kostar lika mycket som att värva en högprofilerad spelare, så är det mycket säkrare att du vet ju vad du får om du skriver ett kontrakt med en befintlig spelare.
Men alltså, finns det någonting som överraskade mig med Bayern liksom, och Bayerns satsning under 2019, så var det ju att man faktiskt valde att förlänga med Jeppe, att man valde att förlänga med Fenger, inte minst för att de blir ju betydligt dyrare spelare nu i, när den här expertskatt grejen, alltså det måste ju ha varit ett jävla commitment. Och Sandberg också,
inte? Alltså, ja, de blir dyrare på så sätt. De blir ju fortfarande lika dyra som en svensk spelare, svensk fostrad. Mm. För de har ingen skatterabatt.
Nej.
Så att det förutsätter att du ersätter dem med utlandsfostrade spelare för att du ska få den rabatten. Mm. Så att de blir inte billigare per se.
Nej, nej, fair enough.
Hur, var det någonting som stack ut i årsbudgeten, förutom då kanske det låga resultat, men var det någonting som du tyckte, ja men här behöver Hammarby shape up liksom?
Ja, publikintäkterna var upp 2 miljoner kronor. Det var ju väntat, det var ju en stark publikhöst. Mm. Marknadsintäkterna minskade 500 000 i aktiebolaget, vilket överraskade mig väldigt mycket. Mm. Vi hade ett nytt avtal med Kraft, gick in i året med. Jag trodde faktiskt att marknadsförsäljningen skulle öka åtminstone 1-2 miljoner. Men den minskade 500 000.
Men hur kommer det sig? Är det någon sån här... Jag tänkte på att säga, jag menar, om jämför med Malmö så har ju de har ju hela staden bakom sig. Ja. Det finns ju liksom lite konkurrent. Vi har ju inte samma villkor helt enkelt att kunna göra. Men är det någonting där som behöver shapas upp? Tycker du att vi borde ha mera marknadsintäkter?
Ja, jag tycker det. Nu har ju marknadsavdelningen ökat marknadsintäkterna med närmare 60% sedan 2015. Mm. Så att man över tid har man ju vuxit rejält. Mm. Men nu har man nått till en nivå där de andra Stockholmsklubbarna ligger. Och det är nu det svåra är att ta nästa steg. Mm. Och det kräver en viss kreativitet att man skapar nya kommersiella rättigheter som kan sälja. Mm. Jag tänker digitalt kanske.
Ja.
Det har börjat bli jättestort ute i Europa.
En möjlighet att utveckla ett supporterskap på ett alldeles nytt sätt.
Ja, det var det.
Had to.
Ja. Men där är ju, vi har ju pratat lite om sociala medier är de ganska dåliga på jämfört med andra klubbar. Ja. För då, där borde man kunna steppa upp betydligt då. Hur mycket betyder det för marknadsintäkterna liksom, idag?
På kort sikt inte så mycket, men det blir ju en kommersiell rättighet att du kan sälja reklamplats i en egen mediekanal. Alltså du blir ett eget mediehus. Mm. Och de större klubbarna i Europa, då pratar vi inte bara om allra största, utan vi har ju sett också i Portugal, i Holland, i Belgien har man börjat lägga ner mer resurser på klubb-tv. Att man sänder egenproducerat material.
Ja, men det är jag tycker ju att de ska ta det steget, för jag har ju pratat om det. Jag menar, de har ju de här, du vet, vad heter de där? Inför matcherna. Så har vi lite...
Bayern Bar
till exempel. Varför inte livesända de eventen? De har ju bra liksom, gamla spelare som dyker upp. Liksom, varför tar man inte det klivet? Är det resursbrist som finns på kontoret? För det var ju också en annan post som har ökat antalet anställda. Men de räknar med spelarna dit också, eller hur?
Om vi ska räkna antalet anställda som har faktiskt... inte ökat så mycket i bolaget.
Nej.
Det ökade väl totalt var det 13 eller 15 personer va? I koncernen det var det, va? Har jag för mig.
Du tittar på mig här. Jag tittar på årsredovisningen. This is way above my pay grade. Men du har säkert
Men i bolaget ökade antalet anställda med 3 huvuden. Mm. Och då är det på ledarsidan. Det är inte på kontoret. Det är inte... Spelartruppan minskade med en person. Men ledarsidan ökade med 3. Och det är alltid bolaget. Resten av ökningen var ju föreningen. Mm.
Men en dold faktor här också är ju liksom Frej.
Ja.
Om det finns något sätt att ta reda på hur mycket kostar den här satsningen idag. Finns det någon liksom plan för hur man tar hem den investeringen? Det är skitbra att de här spelarna som inte riktigt får A-lagstid har en plattform att lira på. Nu kommer det att bli Division 1. Liksom. Är det värt att köra?
Kan man
se det eller är det liksom nedgrävt?
Det är helt nedgrävt.
Man får börja räkna huvuden liksom på.
Nej, men precis. På plats. Och det man kan konstatera att den rimliga kostnaden för det är de ledare som är inblandade i samarbetet. Alltså tränare för Frej,
Janne Mian och Foyston.
Ja.
Pablo var ju där också.
Ja, plus att Frejspelarna tränar väl på Årsta nu och tar del av Hammarbys fysiologiska team och medicinteam, misstänker jag. Och då har de säkert kanske tvungna att staffa upp där med någon tuve. Och sen har ju avlöning säkert Hammarby de spelare som spelar i Frej. Även om det inte är några... Det är inte allsvenska medellöner direkt. Det är förmodligen inte ens superettan medellöner. Men i slutändan så kostar det ju självklart en slant. Och jag misstänker att uppsidan är att man utbildar helt enkelt spelare till andra klubbar. Och någonstans hoppas att det kommer in en liten skvätt transferpengar här och där.
Ja.
Och frågan om det kan göra det om spelarna byter klubb inom Sverige. Det är inte så mycket... pengar som byter klubbar mellan svenska klubbar.
Nu är det kanske svårt att läsa årsredovisningen då, men nästa år, nu går ju damerna in i AB, så här, hur mycket kan det påverka slut? Vad tror du? Liksom, blir det svårt för dig att sia om? Eller?
Det är svårt att få någon grepp om det.
Ja.
Jag tror att det, i och med att man har tagit in damverksamheten i fotbollsföreningen, så är det jätterimligt att elitverksamheten på damsidan går in i aktiebolaget.
Ja.
Det är det enda rimliga.
Ja.
Men du tror inte att det kan vara... Ja, det är ju svårt att säga om de bär sig själva, för det är ju ändå... målsättningen är ju att de ska göra det.
Ja, jag tror att man på sikt kommer tjäna på det. Mm. Vi har redan nu börjat se... Det har skapats en hype-klipp kring de matcherna. Mm. Företag vill satsa pengar.
Många företagare vill ju ha både och.
Ja,
om man inte har. Det är ju därför till exempel Malmö skapar en, bara för att det är många. Det
finns i Göteborg också.
På internationell nivå. Det är därför Manchester United och Forza Lotta Ökvist. Alla de här storklubbarna startar upp lag. Det finns en... Det är väl mer en CSR-investering. Ja.
Ligger i tiden.
Mm. Ja.
På något sätt. Ja.
Du, jag tänkte så här, du jobbar ju som med ekonomi, antar jag.
Ja.
Det vore kul om du hade suttit i kassan på ICA. Och det här är bara din hobby. Men det finns ju några sådana här som, du vet, överkvalificerade lärare går ut och jobbar.
Pratar du om alla på Twitter nu?
Har du jobbat med Hammarby någon gång?
Nej, det har jag inte gjort.
Har de frågat dig?
Nej, men jag har varit inblandad i lite projekt under årens lopp.
Mm.
Till exempel Bayernborgen, Bayern Aid och Söderkisar.
Ah, okay.
Ja,
okej. Ah, ja.
Så att, ja.
Du har varit liten player i alla fall.
Ja.
Ja. Men är det någonting du skulle vilja jobba med? Eller trivs du med det? Jag menar, jobba med fotbollsekonomi verkar ju du brinna för. Men...
Ja, jag tror att det är svårt att vara professionell i någonting där man så ganska känslomässigt committad.
Ja, okay.
Framförallt när det ska komma till beslutsfattanden.
Ja. Men de som jobbar där då, känner, har du gott förtroende för dem?
Ja, men det tycker jag.
Ja.
Ändå.
Ja. Gör han ett bra jobb, våran vd? Jag träffade honom idag förresten. Han ser ut att ha gått ner några kilo. Jag har jobbat mycket. Ja, jobbat mycket.
Jobbat hårt.
De håller på att drar åt svångremmen.
Ja.
Det är veganmaten.
Nej, men resan som Hammarby har gjort sen 2012 egentligen, då det började, den är ju imponerande. Det var ju några år som jag tycker är bortslängda. Det är ju 16 och 17, då det inte hände så mycket. Och där vi betalade ganska mycket för en väldigt medioker trupp. Och egentligen de två åren som gör att vi går in i den här framgångsrika sportsliga perioden med en väldigt svag balansräkning.
Mm.
Det är 30% i soliditet. Jag tycker det är alldeles för lite för att ta den risken som krävs för att vara med och slåss om guldet.
Mm.
Känns det som att vi kan bli beroende av Europa nu, intäkterna därifrån, för att stärka våra resurser? För till i år, vi kommer inte göra samma transferår som vi gjorde förra året.
Nej, ja, det behövs ju inte.
Nej, och nu har vi förlängt med dem vi vill förlänga
men
med.
Exakt.
Men
sen kanske det kommer spelare under året som utvecklas jättemycket som man vill förlänga med, men så saknar man pengar att kunna göra det.
Mm.
för att man har redan bränt dem.
Ja. Men hur står sig då, du har väl läst en massa årsrapporter, det är ju inte bara Hammarby, ja, utan du jobbar ju med brett så, men om vi jämför med
ja, men AIK, om vi fortsätter bygga vidare på din Europa-fråga, så kan vi ta det andra sen.
Ja.
Så tittar jag på Häcken som spelade i omgång 2 i kvalet, vi kommer gå in i omgång 1.
Nej, vi vinner kuppen, vi går in i omgång 2.
Då fick Häcken, de åkte ut direkt. De lottades mot AZ. Så att de åkte. Men då fick de i alla fall 4,7 miljoner i kronor i ersättning från UEFA.
Okej.
Okay. Ja. Och Norrköping som spelade omgång 1, 2, 3 fick 10 miljoner. Så jag skulle tro att man får kanske 1 miljon efter omgång 1. 4,7, 2 och 4,7 omgång 3.
Och det är bara intäkter från UEFA,
Nej, precis.
Nej, precis. Och AIKs biljettintäkter har ju legat jättehögt varje år nu i princip tack vare deras Europaspel.
Men är inte det, jag menar, men det kostar väl också att vara i Europa?
Ja, det gör det.
För jag menar, ta Norrköping till exempel, fick åka ner till Israel och liksom, jag menar, det är förmodligen inte jättebilligt liksom att åka ner dit och det måste ju vara, ja, kanske inte miljonklass, men det är ju mycket miljoner som försvinner.
Ja. Gör det, så att de säger att Hammarby har ju budgeterat med att komma till omgång 2. Mm. Det är vad man har budgeterat med. Ja. Så säg att man kommer dit, då får man mellan 5 och 6 miljoner i ersättning från UEFA. Mm. Ett par miljoner från publik, så säg totalt knappt 10 miljoner i intäkter. Mm. Så hälften kommer ju försvinna i kostnader, skulle jag gissa.
Ja, absolut. Ja,
men det är vad man har budgeterat med. Mm. Vad är liksom planen för resultatet 2020? Är det liksom att...
Ja, det har vi inte hört. Utan,
nej, utan det är bara föreningens
budget. Ja, att budgeten går ihop har jag hört, har vi hört, eller hur?
Så typ noll resultat.
Ja,
ja. Nej, men och sen är det ju TV-pengarna också. Ja. Där har vi väl en ungefärlig så här, vi kan räkna ut hur mycket det kommer att bli.
Ja. De kommer ju öka 2020.
Exakt. Mm.
Inte dubbelt som det var sagt från början, eftersom SEF verkar redan börjat betala ut pengar under 2019 till klubbarna av den kakan. Ja. Det såg man i Malmös årsredovisning. De ökade intäkterna gäng miljoner från centrala avtal, och man hade skrivit i sin verksamhetsberättelse att det ökade tack vare eller på grund av ett SEF-beslut att man började betala ut framtida pengar redan i år. Men Hammarbys TV-intäkter enligt årsredovisningen minskade med 1 miljon. Så att det kanske var optional att man...
Okay.
Ja, det kan det ju vara.
Man kanske, om man bad om det.
Ja, precis.
De bad att liksom få det utskrivet sen då.
Ja.
Ja.
För att, jag hade fattat om Östersund gjorde det, men Malmö...
Ja,
Malmö har ju en helt annan ekonomi än vad vi själva har, men ändå så... Ja.
Men TV-intäkterna kommer öka 2020. Mm. Vad kan det vara, som 7-8 miljoner kanske? Mm. Och sen kommer de öka ett par miljoner till 2021.
Men äts inte det upp då, automatiskt av liksom spelartrupp och... Jag menar, det är ju inte så att det bara kommer in 7-8...
Det har redan ätits upp under 2019.
Ja.
Hammarbys kostnader har ju ökat. Och då har man ju säkert räknat med att intäkterna kommer öka. Men, så vi kan ju...
Visst är avtalet med Discovery skrivet så att det baseras på placering på ett annat sätt än vad gjort tidigare?
5 års genomsnitt.
Ja, precis.
Så... Ja, den nyckeln infördes 2015 redan.
Okay,
och den gäller fortfarande tills vidare.
Ja. Mm.
Och då är det 5 senaste säsongers tabellplacering som styr. Mm. Så Hammarby...
Vi får ju mindre än 11 till exempel.
Exakt.
För att vi har 11:e plats, 9:e plats.
Men är inte det,
ja, det kommer ju bli bättre beroende på hur det går nu.
Alltså jag... Nu är jag kanske liksom så här... Jag tänker så här, de som har mest tittare borde väl få mer utav... det borde inte vara så mycket placeringar, men liksom, för det är väl ändå det som drar publik. Jag menar, Hammarbys matcher drar ju en massa tv-tittare. Mm. Borde det inte vara applicerat på...
Fast över tid, om Hammarby presterar som förväntat, så kommer man ju ligga bland de 3 klubbar som får mest tv-pengar också.
Ja.
Så att det...
Jo.
Men vi kommer ju från Superettan och vi var ganska mediokra i Allsvenskan år 1, 2 och 3. Mm. Vilket tynger den ersättningen nu. Mm. Förhoppningsvis kan den bli bättre.
Men, förhoppningsvis. Ja. Men man tänker ju också så här, liksom, borde inte liksom tv-bolagen vara intresserade av att ge dem som har mycket tittare liksom mer av kaka.
Fast det är ju inte tv-bolagen som bestämmer. Det är SEF. Alltså, de det är 32,
han jag ska
det är tre, nej, inte han. Det är de 32 klubbarna som bestämmer.
Ja, jag vet. Det är ju svårt att sälja in en demokrati. Ni vill ha lite mindre.
Det är därför den här nyckeln inte har blivit... För toppklubbarna vill ju att vi ska få ännu mer pengar. Mm. Ja. För att det är, det är ingen som bryr sig om Falkenberg Sirius. Liksom.
Nej.
Men de går ju inte med på att öka den här nyckeln till toppklubbarna.
Liksom. Nej, precis som Superettan-klubbarna inte...
Nej, precis.
Inte vill att gapet till Allsvenskan ska öka.
Men det där är en intressant aspekt också, för nu ska de ju börja köra en match per omgång i linjär tv, liksom, kanal 5/kanal 9. Jag tror Bayern premiären kommer ju att liras där och den säljer vi ut ändå, så det är inget problem. Men, och sen borta matchen mot Mjällby eller något, om jag minns rätt. Men får liksom hemmaklubben extra ersättning då för de matcherna, för att det är ju liksom någonting som ändå, inte mot Kalmar givetvis, men som skulle kunna påverka antalet åskådare.
Det är en bra fråga. På Kanal Plus-tiden så vill jag minnas att de matcher som sändes, de sände väl färre matcher då. De hade väl en veckans match.
Ja,
och då fick klubbarna ersättning för den matchen.
Okej.
Hur stor summan var kommer jag inte ihåg.
Och det kan ju vara en bakväg också att uppnå den här attraktiva klubbar får lite extra av potten. Sen om det, jag vet inte hur avtalet ser ut, men det borde kunna vara så tycker man. Men en fråga då. Alltså nu med tv-pengarna, med Europa-inflödet, du reagerade ju liksom på att Bayern tar en väldigt hög risk. Mm. För det här året. Är det inte liksom, är det inte ändå ett ovanligt bra tillfälle att ta den risken? Liksom?
Det kan det vara. Jag säger, man kan leva med den här risken så länge intäkterna inte börjar minska. Mm. Så att fortsätter intäkterna öka med ett par procent per år så kan man leva med den risken. Mm. Men det kommer ju komma till en punkt där det svänger neråt. Mm. Och då vill man inte stå med 20 miljoner i ett kapital.
Men då har vi ju de här vad ska jag säga, om vi åker ur Allsvenskan så har vi ju det avtalen att det minskar vi våra kostnader. men jag tänkte på du var inne på någonting. Vad var det jag tänkte på? Årsta då har ju kostat de äger ju inte markrättigheterna vad jag förstår, utan det är liksom utlånat. Men alltså den här, hur mycket har det kostat? Där har du grottat ner det?
Ja, men gömt? Ja. Det kan jag svara på. Mm. Ungefär 45 miljoner att bygga kåken har det kostat. Mm. Och det är föreningen som...
45
miljoner kronor.
Alltså och, min uteveranda.
Ja. Mm. Ja, det har ju finansierats av att man har lånat 20 miljoner kronor. Mm. Och sen har man... Sen har föreningen använt 25 miljoner av sitt egna kapital. Mm. Till att betala bygget. Mm. Så att föreningen har ju 30 miljoner i eget kapital, men 25 miljoner är bundet i huset. Mm. Så att de pengarna finns ju inte rent på kontot, utan de är i huset.
Är det pengar som man har tagit från egen kassa då?
Ja,
eller
delvis.
Har man lånat?
Nej, lånat har man gjort 20 miljoner. Men 2016 så fick svenska klubbarna större bidrag från UEFA tillsammans med en större summa från gräsroten.
Okay.
Jag tror det rörde sig om 5 miljoner kronor för Hammarby.
Var det inte i samband med EM 2016 också Hammarby fick in?
Ja, fast miljoner. Det gick till bolaget.
Ja, okay.
De 5 miljoner gick till föreningen. Det är ju talangutvecklingspengar från UEFA. Ja, okay. Mm. Och gräsroten gick också till föreningen. Och det var 5 miljoner som var obudgeterat. Så det rann rakt igenom på sista raden för föreningen. Mm. Så det året redovisade föreningen vinst på 6-7 miljoner.
Okay.
2018 var det vi hade insamlingen, va?
Ja,
till årsdagen. Ja.
Och då fick man in 7 miljoner kronor.
Är det så
i gåvor,
ja. Ja, det är ju bra ändå.
Och det året visade föreningen vinst på 9,9 tror jag, miljoner plus.
Okay.
Tack för det.
Okay,
så att det insamlade medel och det gamla pengar som föreningen har haft i kassan sen tidigare.
Men jag tänkte så här, jag menar, när man inte äger marken brukar det bli lite jobbigt då att liksom låna. Då är det ju så här, det är ju inte blodstepplån kan jag tänka mig liksom, men det är ju ändå räntor.
Ja, det är det ju.
Ja.
Nu är ju ränteläget ganska lågt.
Ja, ja, än så länge. Vi får ju se vad corona gör. Ja. Det kan ju...
Ja, det kommer inte öka. Nej. Ränteläget i alla fall.
Nej.
Snarare tvärtom.
Ja, det är gynnsamt att låna alltså. Ja. Men det har kostat Hammarby en del ändå.
Ja, aktiebolag betalar ju 2 miljoner kronor om året i hyra till föreningen. Mm. För att ha lokalerna.
Ja. Men det vill ändå, vad ska man säga så här, det var ju nödvändigt.
Ja, men precis. Man betalar ju en hyra till hyresvärden på Veterinärgränd. Mm. Hur stor den var vet jag inte, men det var inte gratis.
Nej, nej, ja. Absolut.
Och antagligen inte värt pengarna heller.
Nej, precis. Och den arbetsmiljön har ju blivit mycket bättre. Både för spelare och för anställda på kontoret. Mm. Så att man får ju tillbaka pengarna på det sättet.
Ah, ja.
Men själva huset, det är ingen kommersiell fastighet som skapar positiva kassaflöden.
Nej.
Utan den kostar ju bara pengar.
Ja, ja så är det. Mm. Ja, intressant där. Men alltså, det var ju ohållbart att hålla på som vi gjorde. Vi behövde ju det här.
Exakt.
Så att vi behöver liksom inte... Men det blir ju så när man inte äger marken, då blir det ju en annan kostnad. Så är det. Man köper hus och köper man ju oftast marken, och det är ju det som man kan låna huset på om man bara...
Men hur mycket kostar Årsta för AB?
2 miljoner kronor i hyra.
Okay.
Sen har ju
det är bara en fast kostnad. Liksom.
Sen har ju AB investerat lite under 2019 i huset. Man har säkert köpt in utrustning och sådana saker. Ja. Jag tror att man... En grundinvestering på 2,2 miljoner som sen den bokas upp på balansräkningen som en tillgång, och sen så skrivs den av över 20 år. Okay. Så att den årliga kostnaden för AB blir ju 100 000 kronor.
Men hur står sig då Hammarbys ekonomi jämfört med, vad ska jag säga, andra allsvenska klubbar? Du har ju gått igenom några årsredovisningar. Ja. Till exempel, jag menar, Djurgården gjorde väl en förlust på 15 miljoner eller någonting sådär. Jag menar, står vi oss bra allsvenskt? Jag förstår att vi inte kan jämföra oss med Malmö som har helt andra intäkter både på marknadssidan och Europa och sådana saker. Men hur står vi i övrigt i allsvenska?
Om vi tittar på kommersiella intäkter från publik, sponsorer och media, tv då, så ligger Hammarby på delad andra plats med AIK skulle jag säga. Mm. AIK får ju lite mer tv-pengar tack vare att de har en bättre tabellplacering som senaste 5 åren.
Ja.
Jag tror att det rör sig om uppemot 5 miljoner faktiskt. Men där tar ju Hammarby in det på publiken.
Ja.
På sponsorsidan var man ungefär lika stor som AIK under 2019. Mm. Malmö leder överlägset där.
Ja. Nej, de är ju... Men det är ju inget nytt. Nej. De har alltid haft hela stan bakom sig på ett helt annat sätt än vad vi...
Sen är det ett litet gap ner till Djurgården på fjärde plats. Men Djurgården har ju ökat ganska bra under 2019 vad gäller framförallt publiksiffrorna.
Ja,
de
brukar dyka upp när det blir
men guld, precis, liksom. Exakt. Ja. Får vi se hur många det blir efter kuppen nu som kommer på nästa match.
Det var inte imponerande.
Nej. Men de ligger nog på en fjärde plats nu, men fortfarande en 15 miljoner bakom.
AIK
och Hammarby delad andra plats. Och sen kommer fyra ju. Det är ingen tredje plats. Det är ingen tredje plats.
Nej,
Göteborg ligger nog
först. När man ska prata med Johnny om siffror så får man vara väldigt...
Ja, man får vara noga.
Okej, så ett av Malmö, tvåa Hammarby AIK, fjärde plats Djurgården. Sen kom nog Göteborg, IFK.
Ja.
Men det är en bra bit efter.
Men Norrköping är så
Norrköping,
pass.
Häcken då?
Norrköping har ju... De tar ju bara in 20 miljoner i marknadsintäkter, spons, och typ 17 på publik. Så att det är en
småklubb. Jag satt och läste lite siffror. Jag brukar inte göra det. Nej. Men man har ju blivit lite så här, du vet, nördig som man skapar på dem. Men alltså Sundsvalls siffror, vilket katastrof. Ja. Alltså, har du gått igenom den årsrapporten?
Sundsvall, nej.
Östersund?
Nej.
Nej, men Östersund behöver vi inte prata om. Nej. Det är ju liksom way off. Men Sundsvalls intäkter är ju katastrof. Ja. Har du gått igenom det?
Nej, jag har inte sett den än.
Deras marknadsintäkter är ju liksom...
Jo, men sen de småklubbarna, det är en helt annan division.
Ja.
Örebro, vi pratar Sirius, vi pratar Östersund också. De ligger ju en bra bit bakom.
Men de har ju fått en 15 miljoners
sponsor.
Ja. Som inte vi var i närheten av.
Nej.
Det måste man ju ändå ge dem i loge för.
Men jag tror att det var inget ettårskontrakt. Jag tror att det var ett livstidssamarbete.
Ja. Det var lite luddigt, kan vi säga. Men har du grottat ner i Östersunds...
Nej, jag har faktiskt inte behövt göra det eftersom alla andra gör det.
spara några timmar.
Det ger ju en lite huvudbry. Liksom.
Ja. Nej, men jag tittade faktiskt på deras bokslut.
Ja.
Och det blir ju... Alltså kassaflödesmässigt klarar de sig ett par månader till.
Ja.
Men sen måste de få in pengar externt.
Ja.
Plus att deras egna kapital är ju 21 miljoner minus. Då får de ju problem att bli compliant med aktiebolagslagen.
Det är ju sjukt eftersom man pratar om miljonregn som landar över dem och sen så helt plötsligt. Men det måste ju vara... Men om... Jag vet att Östersund, det blir jättejobbigt om man sitter och pratar om Bayern och sådär, men kommer de... Vi säger att de får att de får vara kvar i Allsvenskan. Kommer de gå i konkurs?
Jo.
Kommer de gå i konkurs då?
Det är möjligt att de skickar in konkursansökan.
Ja.
Och då blir det en konkursförvaltare som tar över.
Mm.
Och det kan ju vara så att konkursförvaltaren anser att det bästa är att låta dem spela klart säsongen och få in de publikintäkter som finns kvar.
Men var kommer löneintäkterna ifrån
det
kommer, då?
Ja, det är väl en statlig lönegaranti som kickar in.
Så det är våra skattepengar som räddar dem helt enkelt.
Problemet är ju att spelarna behöver inte vara kvar om de inte kan betala, om Östersund inte kan betala lönerna.
Nej.
Då är spelarna ingen.
Men vad tror du blir resultatet? Jag menar, du har ju tittat lite flödigt på det, men du tror att de är kvar i Allsvenskan ut eller?
Hela säsongen?
Ja.
Det är omöjligt att säga. Det är, i elitlicensens regelverk så måste det vara uppenbarligen orealistiskt. Och det tycker inte jag att det är.
Nej, okej.
Ja. Men man kan inte säga att chansen är väldigt goda för att de ska klara
Det är inte
säsongen.
Uppenbart realistiskt
heller. Nej, precis.
Men vad var det? 200 000 för Örebro uppenbart orealistiskt.
Alltså 40 000.
Ja, 40 000 till och med. Ja, det var uppenbart orealistiskt.
Ja, det var en värderingsfråga där.
Jag tror att de ville stationera ett exempel när det var Örebro. Ja. Att de ville liksom
det var, elitlicensen var ganska ung då.
Ja.
Så det var väldigt tacksamt.
De ville liksom... Så kan man inte bara hålla på att böla. Det är ju liksom... Det har gått några... vatten under bron, om man säger så. Jag kan inte dra upp det exemplet varje gång, men jag tycker det är helt sjukt att de är kvar. Alltså för mig. Alltså det, vi har en ordförande som har blivit dömd i tingsrätten. Och det är, liksom, det är så många uppenbara fel som de har gjort.
De har fortfarande inte brutit mot regelverket.
Nej.
Vilket säger en del om regelverket.
Och det är väl mer det som är...
Där har vi one-linern.
Ja, precis. Du,
men vilka nu kommer det ju, det är ju ett årsmöte nästa vecka. Det kommer antagligen att bli ett surr, en del surr kring ekonomin. Finns någon liksom enskild fråga som är jävligt viktig att ställa där och då, som du ser det? Så utan att liksom gå in i konspirationsteorier att vart tar pengarna vägen,
utan bara liksom, det här behöver, jag är nyfiken på man budgeterade 20 miljoners vinst i september och det blev 5 miljoner. Och den här principen att dela överskottet över budgeterat på spelarförsäljningar 50-50 blev ju att sporten fick i stort sett allt av överskottet. Så att det skulle vara kul att veta.
Men,
och om man har kompromissat med de principerna, har man då kompromissat med truppstrategin också? Så är den truppstrategin vi har, eller den truppen vi har idag, är den compliant med den truppstrategin som man satte för ett par år sedan?
Men finns det framförallt skäl att vara förbannad, eller finns det skäl att vara nyfiken?
Ja, mer nyfiken, i alla fall till att börja med.
Det är ju en bra början.
Ja.
Ja, men förbannade, alltså, det blir ju så här, det blir ju så kontraster också i och med att man har varit med ett tag, så har det ju varit ganska tråkiga siffror med året, så att det blir ju så här, man blir lite luttrad. Mm. Vi gör bara 5 miljoner vinst. Visst, det är tråkigt. Du skulle kunna ha mer vinst, men det är ju inte så att det är röda siffror.
Nej, det måste ju vara en lyx att kunna prata om de här sakerna år där man går med 5 miljoner plus.
Ja, precis. Ja. Ja, men det är ju lite det som jag vill komma fram till. Att det, men det blir ju så här, man måste väl också satsa, jag försöker inte vara någon jävlens advokat här, men alltså, om man vill satsa och vara liksom utmanande, för Hammarby är ju SM-guldfavorit där, tillsammans med Malmö naturligtvis. Men i övrigt så är det ju, det är vi som sett, och det kostar ju,
ja, det är
att
klart.
Förlänga. Ja. Liksom. Alltså det är ju helt normalt, om man vill vinna titlar, ja då kostar det pengar.
Jesper har ju sagt
det. Halmstad och Åshöjdens BK, de finns inte längre, även fast man kan drömma om att det blir.
Men
det
både Jesper och Henrik har ju sagt att det är lätt att ta sig upp till toppen, det är svårare att stanna där, för det är det som kostar pengar. Mm. För du får ju en mycket större spelaromsättning, framförallt på de duktiga spelarna, när du ligger i toppen. Mm. Och att hela tiden fylla på med den kvaliteten, det är det som är svårt. Mm. Även om du har pengar, det är svårare att hitta bra och rätt spelare.
Men nu har vi förlängt med dem. Det är lite det jag tänker. För det är inte kostnader som kommer vara konstanta varje år. De där sign-on-bonuserna för spelare som vi redan har och förlänga kontrakten med.
Ja. Men du vet vad man säger varje år. Vi har tagit en del. Vi har gjort framtida investeringar redan i år. Det säger man ju varje år. Och sen så ökar kostnaderna för varje år ändå.
I år har vi liksom tagit in Osted, vi har tagit in Paulinho, vi har tagit in Abdul Khalili, och det är ju liksom samma grej, även om man inte periodiserar. Men hur mycket, alltså just det här att Djurgården och Malmö då, och säkert eventuellt vissa andra klubbar periodiserar eller slår ut sign-ons och sånt över flera år. Mm. Liksom, hur stora förutsättningar har det att bita dem i arslet? För att det gör ju inte vi då, tycker jag.
Ja, det är ju egentligen bara redovisningssak. Pengarna betalas ut direkt oftast till spelare. De vill ha sina pengar så fort som möjligt. De vill ju köpa hus och köpa aktier.
Barnvagnar.
Ja, barnvagnar.
Men det är liksom ändå...
de är dyra nu.
Ja. Om Erik Berg, även om han inte kan spela en match till, om han kommer att... om och i så fall i vilken utsträckning han kommer att belasta Djurgårdens resultat, alltså hans sign-on från förra året kommer att belasta resultatet även i år. Sådana grejer är ju ändå intressanta.
Men det är ju som när du köper spelarkontrakt från andra klubbar. De aktiverar ju på balansräkningen. Det är ju alla förutom Häcken och någon annan klubb. Så att det är ju Hammarby också. Mm. Att säga att du köper en Sande Svensson för 5 miljoner. Och så...
Konstigt exempel.
Och så sätter du upp honom på balansräkningen. 5 miljoner tillgång. Och den skrivs ju av så över kontraktstiden. Man fick han 4 år.
Mm. Det är linjär.
1,25 miljoner varje år kostar han. Så att han såldes väl vidare till Odense. Eller var det?
Ja, det var
Randers?
Nej, Odense.
Odense. Efter hur många år? 2 år?
Ja.
Då hade han rimligen 2 år kvar på kontraktet. Alltså 2,5 miljoner kvar att skriva av.
Ja. Så det ligger fortfarande kvar.
Så att de säger att han fick 1,5 miljoner för Sander för Norden, säger, då gjorde man en realisationsförlust på den transfern på 1 miljon.
Men så kommer det ju vara.
Ja. Och då är det liknande mekanism direkt med sign-on-bonuserna, för att svara på din fråga. Mm. Har du en spelare som blir skadad och du fortfarande har 4 miljoner kvar och betala på resultatet, så får du liksom ta den smällen. Mm. Istället för att ta den första året.
Erik Berg, tycker jag.
Istället för att ta det första året.
Ja, det blir bra.
All beställningar.
Ja, men så att det är en redovisningsfråga egentligen. Mm. Och om man ska titta på redovisningen, ska ju ge en så rättvis bild av verksamheten som möjligt. Mm. Ska man utgå från det, så kan jag tycka att periodisera sign-on är bättre, eftersom spelaren presterar rimligen över flera år. Men det kan finnas motiv att inte göra det. Till exempel om de mesta sign-on-bonuserna betalas de åren där man säljer väldigt mycket spelare. vilket gör att man minskar vinsten och då skattebasen.
Ja, för någon som inte jobbar med ekonomi så är liksom ryggmärgskänslan att tänka tvärtom. Ja. Liksom, har du köpt en spelare så har du köpt en spelare. Då tar du liksom den kostnaden där och då och sen resten är annat. Men det är, fan, det är en avancerad, konstig, okänd värld.
Men hur sannolikt är det att de kontraktsförlängningarna vi gjort nu som uppenbarligen belastat resultatet ganska starkt för, att man betalar väldigt höga sign-ons för att med de spelarna som vi förlänger med köra lägre lön. För jag har hört, vet du fan, men att det är en vanlig strategi just för kontraktsförlängningar. Att man höjer sign-onen bara för att
det är också en farlig strategi då. Om en spelare har en väldigt låg månadslön och en hög sign-on, då har ni ju incitament att söka sig bort från klubben ganska tidigt och få en till sign-on. Så att jag tror inte det är kanske optimalt. Nej. Och jag vet inte om det är heller skattemässigt regelrätt, för att jag tror att Elfsborg blev uppmärksammad av skattemyndigheterna när de gjorde liknande med Anders Svensson. Man fick väldigt hög sign-on med en väldigt låg månadslön. Och det tyckte inte skattemyndigheterna var riktigt korrekt.
Alltså det finns regelverk kring
Jag visste att de myglade i Borås. Ja.
Hörru du, Henrik, gör han ett bra jobb eller?
Ja, vi är väl titelfavoriter. Ja. Dubbla till och med.
Nej, men jag tycker att han har skött sen han tog över. De flesta är ju positiva. Jag bara tänkte så här rent ekonomiskt.
Men det känns väldigt välorganiserat.
Ja.
Och mindre volatilt. Mm. Det har varit en positiv utvecklingskurva. Mm. Så det är ju svårt att säga att han har gjort ett dåligt jobb. Mm. Men så ja, han har gjort ett bra jobb.
Okej.
Förutom att han gillar med Djurgården.
Men ge han godkänt i alla fall. Inte VG.
Ja, VG, då ska vi kunna ta nästa steg nu och studsa upp ytterligare på marknadssidan. Vi ska minska finansiella risken och genom att öka det egna kapitalet.
Mm. Och vinna ett par titlar på vägen.
Ja.
Vi pratade om marknaden, just det. Jag glömde ställa, vad kan det bero på att det har minskat?
Man har sålt sämre, misstänker jag, helt enkelt.
Nej, men för vi...
Det
låter ju jättekonstigt.
Ja, det är inte bara stora sponsoravtal, de pengarna, utan det är också business-to-business-försäljning på matchdagar.
Vi har ju även det här Turkiet-debaclet. Ja. Vi hade ju ett samarbete med en resepartner där. Så det kan ju, som avbröts, så det kan ju också ha lastat kanske.
Skulle kunna vara. Det avbröts väl ett samarbete med en dryckespartner också.
Precis, Galatea byttes ut mot Spendrum. Ja. Så att det kan ju det liksom kan vara en mellantid där som... Ja.
Men när man tecknar en ny sponsor till exempel, periodiseras det också? Du vet, nu pratar jag liksom... icke-Hammarby-språk. Men slår man ut det också på år? Eller slår man bara klumpsumma?
Jag tror inte sponsorerna betalar allt i förskott, utan de får väl en faktura med jämna mellanrum. Och jag tror att man inte exför det.
Jag är
man
ju sponsor till banden till exempel. Jag betalar bara direkt så här.
Det var flera år?
Nej, det var bara ett år.
Alltså i banden kör de halvlekar. Periodiseringen bara i hockey. Sorry.
Men de slår ut det på årsbasis då.
Ja, jag tror att man när det kommer till sponsor tror att man intäktsför när man fakturerar helt enkelt.
Okej. Du, fan, vi börjar dra iväg tidsmässigt här, men det här med, du är från Polen. Mm. Du kom hit när du var
10 år. 82.
Ja. Pratar du polska?
Ja.
Ja. Och hur kommer det sig att du kom hit?
Min pappa var
det kärleken?
Nej. Han forskade på Gdansk teknisk högskola.
Okej.
Okay. Och de hade ett samarbetsprogram med KTH. Så han fick stipendium.
Okej.
Okay. Och vi kom över hit 81, tror jag. Eller 80 redan. Mm. Sen efter ett år så fick han förlängt. Mm. Men då ville han att vi skulle komma över. Så kom vi över 82. Det var jävligt svårt att komma ur Polen det året.
Ja, just det.
Det var fan inte bra där.
Nej.
Så att efter ett år var det tänkt att vi skulle åka här, flytta tillbaks. Mm. Men då fick han erbjuden fast tjänst. Mm. Så då bestämde vi oss att stanna kvar.
Okej. Okay. Och var bodde du då i Stockholm?
Vi bodde i Wennergren Center.
Vad sa du?
Wennergren Center.
Okej. Okay.
Det är forskarbostäder.
Okej, okay. Ja. Men hur, din farsa är intresserad av fotboll eller hur kom du in där?
Ingenting.
Ingenting? Du bara flöt in på en
Nej, flux. Men Polen, alltså, när jag bodde i Polen så var ju fotbollen en av de få saker man kunde glädjas åt på den tiden. Mm. Så att vi spelade mycket fotboll med killgängen. Ja. Vi tittade på fotbolls-VM 82. Mm. Det var
Boniek.
Ja, Boniek. Det var typ det enda man kunde glädjas åt i Polen det året. Så fotboll var stort.
Mörkt.
Ja, det var jävligt mörkt.
Ja. Men hur gled du in på Hammarby då? Blev det bara...
Jag blev ganska snabbt. Mm. Det var ett gäng i fyran. Mm. Där jag pluggade, när jag gick i skolan, som var Hammarbyare, som var roliga, sköna att hänga med. Mm. Så att, ja, så blev det.
Ja, det är väldigt familjärt ibland.
Sen gick jag på min första match 85, Mjällby hemma.
Ja.
Vi vände 0-2 till 2-2, 2-2 tror jag på stopptid till och med. Ja, det var liksom...
Sen var det kört. Ja, men det är ju ofta så. Man besöker Söderstaden och så bara, så det spelar ingen roll om man förlorar eller inte. Men liksom, det blir ju en kärlek. Ja.
All den poäng. Glädje Mjällby skänkt oss genom åren.
Ja, precis. Ja, men vad kul. Ja. Hör du, det var någon som frågade lite vodkafrågor. Ja. Och jag tänkte, du är så här, nu kanske lite stereotyp då för Polen och vodka. Så här. Men har du någon favorit? Eller?
Ja, jag har alltid druckit Wyborowa.
Ja.
Ja. Men om ni är i Warszawa så finns det en fantastisk restaurang som matchar lite fine dining polsk husman med vodka.
Okay.
Så du får en liten nubbe innan och en liten nubbe efter. Och så får du en historia också om det de serverar.
Okay.
Så att är du intresserad av vodka så ska du absolut gå dit. Det heter Dom Vodki, betyder vodkans hus. Ligger vid operan.
Hur står det polska köket sig?
Mycket väl.
Är det bra?
Ja.
Mm. Ja. Du pratar med fel person. Men om vi pratar med... Nej, men det tror jag nog.
Finns väl ett par polska restauranger i stan också?
Det fanns, men de har fått stänga ner tyvärr.
Ja.
Och det är hälsovårdsmyndigheten som inte gillade Flacky.
Ja. Man skulle kunna tro det, men de kanske inte bar sig. För liten publik.
Ja. Ni som inte vet vad Flacky är, googlar.
Ja, precis. Vi har kommit till punkten låtval. Du har ju valt något
Ja, jag har valt en polsk låt.
Ja,
ja. Gruppen heter Tillav.
Ja.
De började köra på 80-talet redan.
Ja.
Deras texter är lite samhällskritiskt ironiska. Den här låten är från 1997. Polen hade varit fritt från Sovjetunionen i 8 år. Man hade bytt till marknadsekonomi för 8 år sedan då. Och politikerna var jättepositiva till allt. Men det var lite missnöje bland folket, som det alltid är.
Ja. Och det gillar inte förändring.
Nej, och när låten handlar om att vi har byggt så nya fina vägar och våra sjukhus är rena och det dör mindre folk än tidigare där. Och våra fantastiska politiker leder oss med handen till Europa. Okay. Så vad fan gnäller ni på?
Ja, det är bra. Ja, men då kör vi den. Ni som kan polska kommer ju förstå texten. Ja. Men det finns säkert att googla.
Kan vi bli lottade mot något polslag i Europa? Nej.
Jag har kollat upp det.
Är det så?
Det är ett av länderna. Som
blir det din favoritresa då? Nej, det blir väl inte. Eller?
Det kan bli.
Det kan bli. Ja. Men vi kör. Vad heter Tillav?
Tillav.
Tillav.
Yes, super.
Yes, heter super. Låten. Ja. Du, vi hörs om en vecka eller något. Ha det bra, hej.
Drogi, na których nie znajdę. wspaniali fachowcy. Ufam im i wiem, że wybrałem swoją przyszłość. Za rękę poprowadzą mnie do Europy. Jest super, więc o co ci chodzi? Jest super, więc o co ci chodzi? Więc o co ci chodzi? Jest super, więc o co ci chodzi? Jest super! Mamy tolerancję wobec innych upodobań. Kościół zaciekle broni najbiedniejszych. Bogaci są fajni i w miarę uczciwi. Policja surowo karze złych przestępców. Jest super, więc o co ci chodzi? Jest super, więc o co ci chodzi? Więc o co ci chodzi? Jest super, więc o co ci chodzi? Jest super!